Då så är vi ganska väl samlade. Vi ska be. Låt mig bara ge rubriken. Vi kommer att prata idag om Guds rike och New Age. Jag brukar ha bland seminarier kring sådana ämnen. Och så jag har material för ungefär 5 dagar mellan klockan 10 och 16. Men jag har inte det materialet med mig. Jag har inte ens tänkt att försöka ens ge en sammanfattning. Utan vi ska gå på några ganska viktiga aspekter av det här med Guds rike och New Age idag. Så det blir inte en översikt på hela ämnet sådär. Vi ska ha en kurs däremot under kursmånaden som heter Ätliga och oätliga svampar i den nyandliga snårskogen. Då kan vi diskutera detaljer, om ni vill det. Men nu ber vi. Vi ber Herre nu att den här stunden ska hjälpa oss att se vilka vi är i dig och framförallt vem du är. Att vi inte i första hand nu ska vara upptagna utav att det finns människor som har förstått saker fel eller att de kanske har missat något viktigt, utan att få upptäcka sanningen i det som du har gjort för oss så att vi kan förmedla det på ett attraktivt sätt. Inte som gnällspikar eller rädda människor som är rädda för allt som är annorlunda. Det ber vi om Herre, att det ska bli frukten av det vi pratar om idag. Amen. Egentligen så är frågan för Guds rike, för New Age-rörelsen, för alla filosofier och teologier och religioner, det är hur ska vi fixa den här trasiga världen? Hur ska människan få frid, lycka, harmoni och hur ska den här planeten överleva? Vad har ni själva för svar på det? Alltså nu är en arbetskamrat, er granne liksom undrar, liksom, hur menar du då? Alltså du håller på att snacka om det där med heliga ande och alla möjliga saker, helande och så, men liksom, det är ganska futtigt jämfört med att planeten håller på att gå åt helvete, bokstavligen. Människor mår rätt taskigt och även om en del statistik går åt rätt håll så är det annan statistik som går alldeles åt fel håll. Så fundera själv där du sitter nu. Om du vill vända dig till någon där du sitter och surrar lite, så gör det i byggkupa. Alltså, hur ska den här knasiga världen bli hel? Hur ska det bli ordning på den här trasiga världen och på denna vilsna mänsklighet? Så. Liten enkel övning. Ni får en minut på er att lösa det problemet. Liksom. Fixa världssvälten och miljöförstöringen och ångesten på en minut. Fundera lite grann vad ni skulle svara. Är det några som tycker att ni kommit på något så klyftigt så ni vill dela med er av det? Ja, vadå? Tycker hon det själv? Eller? Det är din mamma. Hej mamma. En stolt mor. För hon har en smart dotter. Ja. Börja göra gott mot varandra, sen blir det fred på jorden. Tänka på någon annan, sen blir det fred på jorden. Vad bra. Nej, nu var jag elak. Ja, det var syrligt. För det var ju jättebra. Alltså, ska man göra ont och så blir det fred på jorden? Nej, ska man göra gott? Ja, det låter mer rimligt. Ja, den tar vi. Yes, finns det några fler förslag? Källsortera. Pinka i rätt skål, sa jag. Ja, på sådana här delade tor så finns det ju nu till och med. Ja, man får sortera redan där. på mellan bom eller bom och pling eller pling. Ja. Vi ska titta på ett sätt att tänka i det här. Gamla testamentet, de hade en förväntan. Vi kan titta näst där. Så här, det är en ganska enkel grafisk bild. Det svarta är den gamla tidsåldern, synden, trasigheten, det blev fel. Och Gud lovar att en dag så kommer Messias och då ska allt bli bra. Det är egentligen väldigt svartvitt. Och det är sant på sitt sätt. Och gränsen är väldigt tydlig, och det betyder att när Jesus inte tog makten, om han nu var Messias, och inte tog makten och kastade ut romarna och så, så blev det ju väldigt förvirrat för judarna, för de hade den här förväntan. Alltså på Herrens dag, the day of the Lord, då kommer helande, befrielse, upprättelse och dom över det onda. För att det går ju inte att ha en Gud som är så snäll så han inte dömer det onda. Alltså de onda behöver ju förlåtelse, men det onda behöver ju dömas. Annars är det ju som, ni vet, när man har lite virus kvar, alltså, så blommar det upp igen, så blommar det upp igen, så blommar det upp igen. Det måste ju liksom utrotas. Som heter det? Antrax, heter det? De här sporerna. Det behövs inte mycket för att det ska sprida sig, för att det ska vara förödande. Så att den här då gammaltestamentliga förväntan, den är väldigt tydlig. Och profetierna, till exempel Jesaja 61 som vi citerar väldigt ofta. Herrens ande är över mig. Det är en profetia om den kommande räddaren Messias. Han har smort mig, han har utrustat mig alltså till att predika glädjebudskap. Befria de fångna. En nådens tid ska det bli. Och en hämndens dag. Alltså det ska bli rättvisa. Alla de kränkta ska få upprättelse. Det är löftet. Och därför är det så förvirrat när Jesus kommer, för att det blir ju ingen dom då. Och det är samma faktiskt där i Joel 2 om profetian om den heliga ande. Att när den heliga ande faller över både män och kvinnor, över både unga och gamla, till och med över tjänstefolket. Det är ju så tre gränser som bryts där, ålder, kön och klass. Då ska solen vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer. Och det har vi inte sett så mycket av. Lite solförmörker så här och där är ju inte så upphetsande. Så att här är någonting som inte stämmer, som gör det svårt för juden på Jesu tid att förstå att Jesus var Messias. Det här är en förklaringsmodell. Nu ska jag ta en helt annan, nämligen New Age då. Nu kommer min självdisciplin på prov här, för nu ska det bli kort. Nästa bild. New Age-rörelsens förväntan. För första frågan är då, finns det en New Age-rörelse? Har ni hört, tänkt så här någon gång, är han med i New Age? Har ni frågat så någon gång om den och den personen är med i New Age? Det är lika smart fråga som om jag frågar, är du med i det Gud gör i vår tid? Alltså, har du medlemskort i det Gud gör i vår tid? Är det medlemskort i Vineyards föreningen Stockholm Vineyard? Nej, knappast. Det kan stämma. Vi vill att det stämmer. Vi vill att Stockholm Vineyard är med i det Gud gör. Men det är ingen automatik. Alltså, vi kan hålla på med helt annat. Till exempel pilla navelludd och må bra och sånt där. Eller be för varandra lite grann. Sådär. Men vad har Gud på gång? Alltså, det är någonting som rör sig i det stora. Och samma kan man då säga. New Age-rörelsen, det är alltså en rörelse i samhället som människor liksom drar åt olika. Men de kanske inte kallar det. De kanske inte är med i det. Utan de bara liksom tänker då att stjärnställningen har väl betydelse för våra liv. Och vi kanske återföds som en liten söt groda som blir kysst och blir en prins. Eller något sånt där. Alltså man kan ha alla möjliga föreställningar som en sociolog skulle säga att det där stämmer under New Age-paraplyet. Men det finns ju ingen sån organisation. Alltså New Age-rörelsens centralkommitté i Sverige finns ju inte. Däremot så finns det en andlig strömning som drar åt det hållet. Och vi kan titta på nästa bild. För den ger egentligen bara en mix av alla möjliga företeelser. Varav flera saker skulle jag säga från början. Tycker jag i alla fall är väldigt bra. Och en del av de här sakerna tror jag är direkt skadligt. Jag tror det är väldigt blandat och det är väldigt olika. En del av det handlar egentligen bara om skapelsen må bra. Lite harmoni sådär. I största allmänhet. Och annat är ett sätt att försöka samarbeta med andevärlden på ett sätt som jag inte skulle våga. Och det beror inte på att jag är särskilt neurotisk, ja, för det är jag i och för sig, det vet ju alla som känner mig, så det är ingen idé att försöka påstå det. Men det är inte därför jag säger det, utan jag säger det därför att jag är övertygad om att andevärlden är på gott och ont. Och det betyder att alltså, när jag ska ut på nätet, då vill jag ha krypterade förbindelser. Då vill jag ha brandväggar. Då vill jag ha olika kryptosystem. En del av er som kan det med datorer, ni vet ju vad en VPN-tunnel är. Och om man ska ge sig ut i andevärlden så tror jag det är klokt att välja den helige andes VPN-tunnel ut i andevärlden. Och den vägen har kontakt med det övernaturliga och inte ge sig ut på måfå. Och väldigt många sökare idag träffar ju Guds änglar, inte bara ljusets änglar från djävulen, sådana hemska saker, utan alltså, många människor som söker idag träffar ju på saker som är rätt. Det är ju inte, allt är ju inte ont, allt är ju inte trasigt, allt är ju inte knas. Det är bara det att det är ganska riskabelt att ge sig ut på egen hand på det sättet. Så här finns en blandning då utav spådom och utav kanalisering utav andliga krafter och annat. Och om man ska försöka sig på en liten definition, ni ska få en ganska rolig här, av begreppet New Age. Så den första definitionen skulle man kunna säga är då den astrologiska definitionen. Det är en idé om att jorden har sedan senaste Kristusfiguren dök upp på jorden, nämligen Jesus från Nazaret, så har jorden befunnit sig så att säga clockwise, så här, i fiskarnas tecken. Och det här är ett astronomiskt faktum i och för sig. Ni hör skillnaden på astronomi och astrologi. Astronomiskt är det ett faktum, och det är också ett faktum att vi nu har kommit över i vattumannens tidsålder. Vi är redan där. Alltså jag har pratat om det i 25 år och pratat, vi på väg in i vattumannens tidsålder, och gamla vithåriga kristna sitter där och tänker, ja, tänk vad hemskt det ska bli. Men nu är vi där. Det är ju inte så farligt. Men vi är där. Vattumannens tidsålder. The Aquarian Age. Och 68 så var ju en del av oss med redan då. En del var ju inte födda då. Och då sjöng vi, when the moon is in the seventh house and Jupiter aligned with March, then is the dawning of the age of Aquarius. Var det igel? Nej? Här! Igel var ju något annat. Det var värre saker. Det var värre saker. Det var Hotel California det. Nej, men det här var ju ganska, det var peace, love and understanding. Alltså då kommer en ny tidsålder. Hittills har den varit präglad av konflikt, och det var nödvändigt. Det var en reningsperiod. Det var de stora krigens tid. Och nu kommer tiden då det blir harmoni. Peace, love and understanding. Det är den astrologiska definitionen. En annan definition som kommer från Alvin Toffler och andra framtidsforskare, det är att det är den postindustriella eran, den tredje vågen, den humana ekologiska framtidsvisionen av New Age. En annan är att det skulle vara en rörelse, alltså en definierad rörelse med ledare. Den är jag väldigt tveksam till. Jag ska ge er en alternativ modell på nästa bild, men vi väntar först. Jag ska först läsa en definition från OBS kulturkvarten i Sveriges Radio på 70-talet. Det är en idéströmning med rötter, förlåt mig, 80-talet, men det, förlåt. En idéströmning med rötter i de amerikanska alternativrörelserna på 70-talet, heter det här programmet. Termen New Age, den nya tiden, den nya tidsåldern, kommer från USA, där den används för att beteckna det mesta som utger sig vara alternativ till dagens industricivilisation. I USA för man under New Age-begreppet samman företeelser som ekologi, feminism, terapi, personlig utveckling, österländsk livsfilosofi, den nya atomfysikens världsbild och det så kallade paradigmskiftet, miljö- och antikärnkraftsrörelse, fredsrörelse, gröna vågen, alternativ läkekonst, biologiska giftfria odlingsmetoder, produktions- och konsumtionskooperativ och allt annat som på något sätt kan uppfattas som alternativt. Ja, men det är allt liksom fred på jorden. Fred på jorden. Fred på jorden. Det var någon reklamfilm där. Någon norrman som hade köpt en sån där folkvagnsbuss. Och så var det fred på jorden. Fred på jorden. Fred på jorden. Men om vi tittar på nästa bild så ska jag försöka bara hjälpa till och få någon slags hyfs på det här begreppet New Age. Alltså folkrörelsen, första våningen i det här huset, det är människor som bara är ute efter att må lite bättre och hjälpa andra. Punkt. Och mycket av vad de gör på första våningen är kanske inte ens särskilt farligt. Eller kanske till och med ganska bra ibland. med lite massager och med lite aromterapi och lite olika saker. Alltså där finns ganska mycket som man då måste vara lite sansad innan man liksom blir alltför upphetsad över. För förklaringarna kanske inte alltid så bra till olika massagetekniker med energibanor och chakrabalansering och allt vad det heter. Men oftast är de människorna som håller på med det har inga andra ambitioner än att må bättre och försöka hjälpa andra att må bättre. Punkt. Det är folkrörelsen och där är massvis med folk av svenska folket idag. Sen finns det tredje våningen. Det finns en andlig värld som ända sedan Edens lustgård har velat hitta en annan lösning på problemet än den som Gud har föreslagit. Gud har föreslagit då att lösningen skulle vara att han själv tar på sig vår synd och bär den bort ifrån så att säga, staden, bort från Jerusalem, upp på korset och hela det här med Jesus då. Och att Jesus är då inte bara en vishetsmästare som är en förebild för oss, en inspiration för oss, utan han är Gud som bär världens synd. Antingen är det sant eller så är det inte sant. Ja, men vi kan ju ha olika uppfattningar, det kan vi leva med, men det är ju en sanningsfråga. Det är ju inte liksom, ja, så tycker du, men jag har valt att tycka så, och min Gud är sån här. Vet, ibland när folk säger så tänker jag, skit vad jag är, hur din Gud är. Alltså, jag har inte det självförtroende själv i alla fall att jag tror att jag kan snickra ihop någon särskilt bra Gud, användarvänlig och passande mina nycker och så. Utan min ärliga fråga är ju, finns Gud och hur är Gud i så fall? Det måste väl vara en slags intellektuellt hederlig fråga. Men finns Gud och hur är Gud i så fall? Alltså, och så kan vi naturligtvis sen ta fel och prata vidare om det och hjälpas åt. Men det finns alltså en andlig värld, det finns ett motbudskap. Du behöver inte böja dig för en Gud, utan du är själv Gud. Du ska inte alls dö om du äter av det trädet, utan du ska reinkarneras och du ska utvecklas i olika inkarnationer till denna fullkomlighet och så. Det budskapet kommer ifrån en andlig källa som då är motkraften till Jesus och som då i Bibeln kallas för Satan, för ondskan och så. Jaha, så säger jag då att de här folkrörelserna är styrda utav Satan. Ja, på samma sätt som kristna som gör en massa dumheter, begår brott och krigar och förtalar och så, tillfälligt låter sig styras utav det onda. Så jag menar ju nu inte att de kristna är fria från det här och så är det alla de onda människorna som håller på med New Age, de är under Satan. Utan vi har ju en massa sattyg för oss också ibland. Vi gör dumheter, säger dumheter, faller in i våra gamla mönster och så här. Så att, försök inte med den. Men det är ändå så att det finns ett tankesystem som opponerar sig mot den frälsningsväg som jag tror att Gud har rullat ut och erbjudit oss att gå på. Sen däremellan då, det ska vi inte fördjupa oss i nu för det tar några timmar, så finns det människor som har en medvetenhet om att de är ledare, de kallar sig networkers, alltså nätverksarbetare i detta system. Och där finns det då en del kända författare, och det är inte särskilt många i Sverige, men det finns en del där. Som då inte ser sig som några ondsinta konspiratörer, utan de till och med ger ordet konspiration en ny innebörd. De säger att konspirare betyder att andas tillsammans. Så att vi allihopa individuella själar lär oss att andas i takt med världssjälen. Så att man och Brahman kommer i harmoni, till slut hamnar vi i det totala uppgåendet i nirvanat som är det slutliga utplånandet och harmonin. Då. Det här är då läror, påståenden som väldigt många människor når när de då söker de här välbefinnande teknikerna. De är inte ute efter att bli religiösa, antingen är då kristna eller buddhister eller något annat, utan de är ute efter att må bra. Men då kommer de alltså i möte med en massa påståenden som då vi måste då förhålla oss till och ha en uppfattning om. Jag har inte tänkt att säga så mycket mer. Det här var väl duktigt. Jag har inte tänkt säga så mycket mer om New Age-rörelsen, utan jag vill säga då bara att jag har själv några vänner, är väldigt överdrift, men jag har några bekanta, nästan nära vänner, som är ledare, som är networkers, som tror på det här, som inte ser mig som sin största fiende, utan jag är en människa som fortfarande är hämmad utav mina egna begränsningar, mina egna sår, mina egna hang-ups som jag har med mig, Så jag har inte vågat ta det här klivet ut i det här universalismen som de står för. Men samtidigt så har de, några stycken av dem, brottats med frågan, tänk om det är som Torbjörn säger, att Jesus var inte bara en upphöjd mästare, för det tror de. Utan han var faktiskt Gud. Och Gud satsade allt på ett kort alltså. All respekt för alla stora masters alltså. Masters of universe, de finns ju många va. Men att Jesus var något unikt i detta, det är ju inte bara en fråga om jag har rätt eller fel. För jag kan ju vara en arrogant typ från Göteborg som bara tjötar. Men jag brukar citera när jag pratar med de här vännerna då, en psalm utav Peter Dass. Till vilket namn? Peter Dass heter han. Och han skriver, Gud är Gud om alle land och öde. Gud är Gud om alle män var döde. Alltså, och det är frågan, är det så? Alltså finns Gud så finns han ju oberoende, eller hon eller den eller vad det nu då är. Oberoende av vad jag tycker om det. Och när jag pratar med dem här, nu undervisar jag lite grann hur ni kan prata med era vänner som är präglade av det här tänket. Så säger jag till dem så här, alltså för mig är det en komplikation att jag vill ha rätt. Alltså jag tycker att jag har rätt och jag tycker att du har fel. Och det kan nu hindra våran kommunikation. För att frågan är ju inte bara om vem av oss som har rätt. Utan frågan är, vad är rätt? Det kan ju vara så att det som pappa berättade för mig när jag var liten och min mamma när de bad aftonbön. Att det är något som jag har fått reda på. Inte för att jag är så himla smart utan för det var nåd kallas det. Och de tog sitt ansvar och berättade det för mig. I aftonbönen. Nämligen att Gud har kommit genom Jesus. Vi fick be till Jesus i aftonbönen. Min pappa var pastor och så jag hade lite extra förspänt. Det är ju inte, behöver ju inte vara så att jag har ärvt det för att jag inte vågar göra uppror med min far eller något sånt där. Utan det kan ju faktiskt vara så att de berättar någonting för mig som är sant. De berättar också då att jag inte ska hoppa ut ifrån tredje våningen. Utan att jag ska ta hissen eller trapporna. Det är många saker de har lärt mig som har räddat livet. Och så har de berättat för mig att det finns en väg till frid med Gud. Och då är det ju inte bara frågan om, det här vill jag att ni får med er, inte bara frågan om jag får rätt eller fel, eller har fel, utan frågan är, vad är rätt? Är det sant? Är det sant att alla andliga religiösa övningar är människans försök att nå Gud? Och att Jesus, Gud i människan, är Guds sätt att nå människan? Då är det ju helt avgörande om man tar för ställning till det. Då är det ju något att gå hem och fundera på. Så, vi lämnar New Age där. Men så här kan ni liksom jobba lite mer istället för så här. Det du håller på med, det är onda andar i det, förstår du. Det finns en satanisk konspiration och du är egentligen på fel sida. Och du behöver Jesus. Alltså, nej, det är ju ingen av oss med så ytlig. Men jag karikerar nu. Men en del av kan nog känna lite grann att det är lite obehagligt. Och man vet inte vad de har i sig. Och lite andlig basilskräck finns det ju också. För de håller ju på med massa konstigheter. De längtar så det skriker om det. Och jag tycker de här människorna, alltså jag tycker de är beundransvärda, de är spännande, de är roliga och de är mycket, mycket lättare att prata med än likgiltiga, sekulariserade, cyniska svenskar. Som liksom inte behöver någonting för de har det så bra, tror de. Därför att de lever i förnekelse. Hela vår kultur är en förnekelsekultur som går mot avgrunden i hela ekonomiska systemet. Men de här människorna, de har ju brutit upp och vågat börja söka. De har inte hittat, jag tror inte de har hittat hem. Men de är ju fantastiska i sitt mod. Alltså de byter ju dessutom hela tiden tekniker och går omkring och letar. Och på harmonimässan nu några veckor där kan man ju gå bokstavligen från stånd till stånd och hitta olika saker som nästan är tvärtom. Men det är liksom stor regnbåge av alternativ. Och där är vi också. Ja, nästa bild. Nya testamentets förväntan på ett rike som redan har kommit. Det här är ju då teologiskt, för er som har hört lite grann tidigare Andreas predika här om söndagen om det och så är det ju kanske inget nytt då. Men vi ska titta på det i jämförelse med de här två första bilderna, den gamla testamentliga och den här om New Age då. Så ska vi titta på nästa bild. För att så här enkelt är det, och den här har ni sett i olika versioner som har hört mig under åren. Alltså Nya Testamentet talar om att vänta på ett rike som redan har kommit. Så nu får ni smaka på det språkligt. Att vänta på ett rike som redan har kommit. Det gick ju inte. Det skulle jag inte fått igenom i skolan. I uppsats där jag fått fel grammatiskt. Men så är det. Och det är lika fel grammatiskt som att Jesus är densamme igår. Och idag och i evighet. Han var densamme igår, är densamme idag, kommer att vara densamme i evighet, är ju rätt svenska. Men i Bibeln står det att han är densamme igår och idag och i evighet. Och det är samma sak med det här alltså. Och ni ser ju grafiskt, jag har inte förklarat den här, ni är väl smarta nog att förstå vad jag säger med den här. Den gamla tidsåldern har inte avslutats fullständigt. Guds rike har kommit medan den gamla tidsåldern är kvar. Ser ni? Och det betyder att vi nu lever mellan Jesu första ankomst, nämligen den vita börjar, och hans återkomst, som han har sagt. Att sen komma tillbaka och fullborda frälsningen. Och hela idén här är att det som skulle komma i framtiden, om vi nu, kan vi backa tre bilder? Förlåt, behåll den och så dela ut det här. Jag glömde ju. Vad så ivrig då. Här får ni. Ta med er hem. Vi kan ha kvar den sista bilden. För att det är den vi ska. Kan ni bara hjälpa oss åt att sprida snabbt. Sprid. Räcker det? Är det gott? Det är de här tre bilderna, det är inget annat. Men jag tänker då kan ni smälta det här sen. Det här kan se enkelt ut, men vänta tills jag har förklarat. Därför att det här har kyrkohistorien ställt till väldigt mycket konstigheter med det här under åren. Därför att, nu har alla, det svarta, det är den gamla tidsåldern och den är inte utvecklingsbar. Det kan man säga skillnaden mellan Bibeln, både gamla och nya testamentet, och New Age. Alltså i New Age-tänkandet så är det en utvecklingsoptimism. Om vi höjer medvetandet, om vi sorterar tillräckligt mycket sopor, så blir det bra. Och det är enda vägen. Alltså vi måste bli fler. Så blir vi 100 miljoner, så kommer denna dag, så kommer denna dag. Det är en gammal Pete Seeger-låt, va? En ensams händer kan ej bygga en fredens värld. Va? Men så blir vi fler, så blir vi fler. Och så sätter vi oss i ringen och tar varandra i hand och så är det fred på jorden. Nu var jag ironisk igen. Men alltså idén. Och det är därför att jag ser ju inte det här. Och då är ju problemet att om man då inte ser resultat av det här, då blir man ju antingen romantiker som blundar totalt, eller så blir man cynisk. Och väldigt mycket av det som hände i Tyskland med Baader-Meinhof till exempel, den här Rotarmee-fraktionen, det var besvikna vänsterradikaler från slutet av 60-talet som hade gått i väggen, som inte hade sett detta klasslösa samhälle växa fram, och då blir de anarkister och då blir de destruktiva. Det är liksom en logisk reaktion, va? Och jag är orolig för alternativrörelserna på det sättet, för att de är idealister, de är under, alltså de menar bara gott. Och det finns väldigt lite ont i det. Men det finns en fara, och det är att de inte förankrat sitt hopp i någonting som håller oavsett hur det går. Utan de har förankrat sitt hopp i att vi måste ändå försöka, då har vi i alla fall, när vi sitter på askhögen efter den här civilisationen, så kan vi ändå säga att vi försökte även om det inte gick. Och det är också ärligt, men det är ju en, ni hör ju det, det är ju inte särskilt mycket hopp i det. Utan man blunda och bit ihop liksom. Du har inget alternativ. Den gamla tidsåldern tror inte jag är utvecklingsbar. Det går alltså inte att rädda den med några reformer. Himmel och jord ska förgås, står det till och med i Bibeln. Rullas ihop alltså som en klädnad. Det går åt skogen. Ja. Vad blir det för slutsats av det här nu? Nu är vi ute på halis. Och det vita då är Guds rike som har kommit. Så att om det nu är med Guds finger som jag befriar de här människorna, säger Jesus, ifrån onda makters inflytande, då har ju Guds rike kommit till er. Alltså det är inte då där framme på den sista dagen, utan då har det redan kommit. Så där Jesus går fram och där kyrkan går fram i apostlagärningarna då, där är Guds rike redan nu. Och en testfråga som jag kan ställa, som ni kan få fundera på nu, det är om en New Age-are En miljöaktivist i allmänhet som inte behöver tro på Gud, men som vill väl. Om han ska åstadkomma en giftfri värld, då måste han få många att äta giftfritt, inte sant? Och ju fler som äter giftfritt, ju närmare kommer vi en giftfri värld. Hur ska en kristen göra? Ska han bry sig om det här med giftfritt? Alltså, har vi tid att bry oss om miljön när det ändå går åt skogen? Är det inte viktigare att satsa på människors frälsning då? Det är det väl. Alltså, att vinna själar innan det brinner upp, innan det går åt helvete, det måste väl vara det enda raka för en kristen då. Så får de här andra som menar väl, vi är snälla mot dem, men de håller ju på med något som ändå inte är någon idé. Det ska ändå gå åt skogen. Vi skiter i miljön. För den går ju ändå åt skogen. Det är för sent. Nähä, varför då då? Varför ska vi göra något då? Och förstå att det går i skogen. Jag frågade någon här om veckan, varför skulle en kristen äta giftfritt? Om nu en humanist äter giftfritt för att åstadkomma en giftfri värld. Om jag då inte är riktigt säker på att det går. Och ändå säger att jag som kristen borde äta giftfritt, varför ska jag göra det? Och då svarar den här, det kanske var någon av er nu, så ni får nu förlåta mig då. Därför att det ska vi göra i himlen. Fel svar. Det är halvt rätt. Halvt rätt. Därför att då har du lagt himlen i framtiden. Där var felet. Alltså vi ska liksom öva lite grann nu för det ska bli bra sen. Magnus Malm sa det så här, en författare som flera av er har läst många bra böcker av. Han sa så här, en humanist äter giftfritt för att åstadkomma en giftfri värld. En kristen, om han nu väljer det här då, äter giftfritt för att det är typiskt för Guds rike. Där satt den! Därför att om vi ska skippa miljön därför att det ändå går åt skogen, då kan jag säga till att du lever i uppror om du ber om förbön för helande. För jag kan upplysa dem att din kropp är dödlig. Du ska ner 6 foot under om inte Jesus kommer innan. Din kropp är dödlig, det är ingen idé att äta penicillin och annat, för du ska ändå dö. Det är samma resonemang. Antingen du då äter penicillin eller ber om förbön, så är det samma resonemang som det här att vi inte behöver bry oss om planeten för den ska ändå gå åt skogen. För den är också dödlig, den är, jag tror det. Alltså om ni nu vill veta vad jag tycker om det är intressant, så tror jag alltså att det är ganska dålig prognos. Men mitt engagemang för samhällsfrågor är inte förankrat i vilken majoritet vi har just nu. Utan mitt engagemang grundar sig på vad som är rätt. Också faktiskt också bibliskt. Läs Amos, läs Joel om vad som är rätt. Det att änkor och faderlösa alltid ska försvaras. Att främlingarna, nämligen invandrarna, ska behandlas med respekt. Det finns mycket i Bibeln om detta. Och det är inte då utifrån hur man lyckas och vad man får för resultat och hur många röster man får och vilken majoritet vi kan bilda i riksdagen, utan det grundar sig på vad är sant, vad är rätt. Och där har vi då förankringen för Guds rike. Jag går in för landning här nu, sen ska jag bara, har jag liksom en liten personlig tillämpning på det här som vi ska göra bara. Men man kan säga att jag sa förut att den kristna kyrkan har rört till det här många gånger, därför att man har inte klarat det här både och-et, att det gamla är kvar och att det nya har kommit. Så då har vi antingen då Kingdom Now, heter det i USA just nu. Det finns ganska mycket då i amerikansk högerkristen fromhet. Idén då om att vi faktiskt med rätt president och gamla hederliga värderingar då ska kunna bygga nästan Guds rike, alltså. Det ligger nästan åt det, alltså. Och det finns de som till och med går så, de är inte så stora grupper, men det drar åt det hållet. Och en idé om makt, om inflytande, om vi har tillräckligt många kristna politiker och guvernörer och alltihopa så här. Och jag säger ju det att jag har ju hellre en humanistisk president i USA som får stopp på några krig så att några barn räddas undan och blir sönderbombade, än att ha en kristen skjutgalen oljekung som vi hade förut. Ja. Nu hörde ni vad jag tyckte om förre amerikanska presidenten.
Det här ska ni höra Ted och mig diskutera, då blir det kul. Då blir det politik. Men kristna har då antingen då försökt att förverkliga Guds rike, och ibland har man då trott på makt, ibland har man då trott på nästan motsatsen, på asketism och isolering och så här. Men man har haft fokus på att nu ska vi upprätta Guds rike. Och en del av den extrema undervisningen på 80-talet i trosundervisningen, nu säger jag inte trosrörelsen, men en del av den undervisningen fanns på 80-talet, var ju att allting finns klart i försoningen och det är bara för dig att tänka rätt, tro rätt, lära dig, kvittera ut det som redan är din rättighet. Alltså den fullhet redan nu som du kan leva i. Du kan leva i ständig seger, ständig framgång, hälsa, alltid och välsignelse. Det är budskapet då. Och det finns ju en sanning i det, jag tror att ni missförstår mig rätt nu. Det finns ju en sanning i det. Alltså det finns väldigt, väldigt mycket i försoningen vi inte har börjat packa upp än. Men sen är det faktiskt så att vi är dödliga och vi har skitgener, som min mamma brukar säga om mina fingrar. Skitgener, Torbjörnsson. Alltså, jag har artroser i fingrarna och det hade mamma också. Det är arvssynden. Det beror inte på hennes synd, det beror på Adam och Evas. Och så har det fortsatt hela tiden. Så att det finns ett ännu icke här. Och då har en del kristna sagt att ja, då ska vi inte be för sjuka, för det är så många som blir besvikna att de inte blir friska. Just det, av samma skäl så borde vi ikväll stänga alla sjukhus i Stockholm. För jag har hört, är det någon som vet som är i branschen? Jag har hört att det dör folk varje dag på Karolinska. Det är ju Lex Maria-mässigt tycker jag, att de dör, när de kommer till sjukhus så ska de bli friska. Och jag har hört att de dör varje dag på Karolinska. Och på Danderyd har jag hört rykten om att det lär vara lika illa. Alltså att det dör varje vecka flera stycken på Danderyds sjukhus. Det är ju jätteallvarligt. Ja, men sån är ju logiken. Om man inte ska be för sjuka för att en del inte blir friska, så är det liksom precis samma sak. Ja, ni hör min pedagogik, den är lite drastisk. Och den brukar fungera. Brukar fungera. Ni fattar vad jag säger. Jag tror att det bästa sättet för oss, för nu är vi ju ute så här i universum och strömningar, New Age och Guds rike och så här. Så lilla jag då i det här, ska vi gå in för landning här nu? Mitt nageltrång då, eller mina hang-ups. Jag tror att det som många New Ageare i Sverige idag är duktigare på än en del av oss kristna, det behöver vi återerövra. De kallar det mindfulness. Jag kallar det kristen förnöjsamhet. Det hette det på farmors tid. Då var man förnöjsam. Hon hade ett bonadspråk som hon hade broderat med korsdyn som hette gårdagen är förbi och morgondagen vetar vi intet, men idag hjälper Herren. Det hade farmor som bonadspråk. Och det är ju så att säga den egentliga mindfulness. Alltså, mindfulness som begrepp i vårt samhälle idag, det har sina rötter i buddhismen. Oj då, då är det farligt då. Ja, det skulle det kunna vara i värsta fall. De flesta fall där man möter det så är det egentligen bara sluta älta det förgångna och sluta gräm dig för det som aldrig kommer att hända och var nu för sjutton. Alltså medveten närvaro, det är 90% av det man kallar mindfulness är ju liksom bara sunt förnuft. Alltså, hej, här och nu alltså. Sluta älta det som är förlåtet. Du har ju bett om förlåtelse en gång. Alltså, det är fiskeförbjudet i Nordens hav. Det står en skylt där, fiskeförbjudet. Och ju mer vi lär oss att lägga de grämelserna och såren och detta som blev fel bakom oss, ju lättare har vi att förtrösta på framtiden. Det här är en psykologisk grundlag. Att om man lär sig att göra upp och komma till rätta med det som blev fel och kommer till försoning med det, med hur det har varit, ju lättare blir det att också ha en förtröstan på att det kan bli ganska bra framåt. De där hör ihop, rent psykologiskt, utan Gud. Så människor som har fått en bra grund har lättare att tro att morgonen kan bli ganska bra. Och har jag då fått en skakig grund så är det svårare att tro det, rent mänskligt. Och här sitter vi då väldigt många och tror att vi har inte bara våra rötter i våra föräldrar och i de gener vi fick av dem, utan i att vi kallades till barnaskap innan världens grund var lagd. Och här är vi, och när vi föddes så sa Gud att det var gott, Och han applåderade och änglarna var glada att vi föddes. Och han har alla våra dagar i sin hand och han har gett oss facit. Det kommer att sluta jättebra och fram till dess har vi ingen aning hur det kommer att vara. Det är lite läskigt, men det är inte hälften så otäckt när man vet att man kommer från Gud och går till Gud. Och det är vad som sägs om Jesus dagen innan han ska dö för oss. Så står det att han skulle tvätta lärjungarnas fötter. Och då står det, han visste vart från han kom och vart han skulle gå. Sen böjde han sig ner och tvätta fötterna. Alltså han kunde ge ut sig, han kunde tvätta fötterna, han kunde liksom sänka sig under sin egen värdighet. När han visste vem han var och vart han var på väg. Jag tycker det är skitjobbigt med saker och ting. Alltså när anhöriga är sjuka. Min bror blir sämre hela tiden av Parkinson. Och vi har bett och han har bett för sjuka som har blivit friska. Men han blir inte frisk. Och jag hade jätteproblem med banken för några veckor sedan. Jag hade akut ångest och så här. Alltså det kallas livet. Kallas det. Men jag vågar inte ens tänka på hur jag skulle klara det livet. Om jag inte visste varifrån jag kommer och vart jag är på väg. Så här har vi någonting som faktiskt är ett svar när vi då möter den typiska New Age-sökaren. Alltså en realistisk mindfulness, en realistisk medveten närvaro som inte bara är att jag har övat mig i någon slags oberördhet. Jo, det är visserligen skit, men jag bryr mig inte. Jag har övat mig, jag inte bryr mig. Liksom. För det är ju egentligen, om jag nu karikerar, den buddhistiska tanken att du måste sluta bli upprörd över orättvisor. Alltså, låt de människorna sköta sig för att de har ett taskig karma och de får en ny chans i nästa inkarnation. Du får inte bli passionerad, förälskad, du får inte låta känslorna driva iväg med dig. Du måste öva, bli unattached, det finns inget bra svenskt ord. Alltså, du måste ha en obundenhet till allting. Det är svaret. Medan Jesus kastar sig rakt in i verkligheten och låter den drabba till och med hans egen kropp. Han går inte omkring liksom som en upphöjd guru, som en avatar som har kontroll över allting så här. Utan fullständigt engagerad, fullständigt passionerad, ända till döds och ända till uppståndelsen också. Där tror jag att det är det vi ska fundera över, det är det vi ska ta med oss själva rakt. För det här tror jag tror att det här kan ni ta med er rakt ut i måndagen. Alltså hur kan man på kontoret, hemma, med ungarna, i studierna, bland kompisarna och sådär, ha en medveten närvaro som är grundad i att jag vet att jag är Guds barn, jag vet att jag är förlåten, jag vet att Gud har en plan, jag måste söka den, jag måste ta ansvar, jag måste betala mina räkningar, jag måste borsta mina tänder, jag måste byta underkläder någon gång i alla fall. Men ja, grabbar, tänk på det. Men de viktigaste frågorna, där finns det en grund. Liksom. Det finns en grund som gör att jag ändå kan möta det här. Det skulle jag vilja ta med. Det skulle jag vilja att du prövar dig inför när vi ska be nu och fira Herrens nattvard. Hur långt blir det här då? Det här blir långt i alla fall. Men hade det varit församlingssamtal så hade det blivit ännu kortare. Så. Jag tror att om vi ska rannsaka oss som vi ofta gör när vi firar nattvard. Det står ju då att pröva människan sig själv, står det. Har ni sett i den texten förresten, den här om nattvarden, så står det att man ska pröva sig själv. För att se om man ska äta och dricka. Står det så? Nej. Nu skojade jag med er. Det står inte. Det står, pröva människan sig själv och äta sen och dricka. Så poängen är inte att du ska pröva dig själv och komma fram till jag duger inte. Utan poängen är att du ska pröva dig själv och komma fram till nej, jag duger inte, men Jesus duger ju åt mig och därför får jag gå i alla fall. Det är det som är poängen. Att vi liksom inte fortsätter på vårt eget sätt att jag ska fixa till och jag ska bli bättre och jag ska förbättra mig. Utan jag kommer till en punkt där jag ser att ja, en del har blivit bättre. Alltså jag har en del dåliga vanor som faktiskt har lagts bort. Men det är fortfarande så att jag når inte upp till fullkomlighetens standard. Alltså inför Jesus så behöver jag fortfarande nåd. Så pröva människan sig själv. Och äta sen och dricka. Det är vad det står i texten. Första Kor 11. Så att den där texten den har blivit mycket missbrukad och fått människor att tro att ja, men jag kan inte gå till nattvard för att jag har något ouppgjort med någon. Ja, ibland kanske du ska prioritera att göra upp med någon än att gå på nattvard då. Det kanske man ska göra. Men jag skulle vilja säga att bara det att du bestämmer dig för att göra upp med någon kan räcka just nu. Och så gör det sen. Och så sen äta och dricka bröd. Därför att det som Paulus är ute efter där, det är att vi ska inte fira försoningens måltid då. Och leva i oförsonlighet. Det är ju det han är ute efter. Så låt oss vara stilla då. Och vi vill, Herre, lägga ner nu det som vi grämer oss över, som vi kanske till och med redan har bett dig om förlåtelse för, men som vi ältar. Och då ber vi inte om förlåtelse för det som redan är förlåtet, men vi ber om förlåtelse för att vi inte litar på din nåd. För att vi tror att vårt ältande är viktigare än ditt ord som säger att vi är renade genom ditt blod. Och det bekänner vi, Herre. Och vi bekänner vår oro och vår ångest inför framtiden, inför vad som ska hända i våra liv och med våra barn och barnbarn och vad som ska hända med den här planeten och hur det ska bli till slut, Herre. Vi har en oro. Vi står rådlösa vid havets dån, som det står i ditt ord. Och det bekänner vi, Herre. Och det som har varit överträdelser, felsteg, felaktiga attityder, högmod, stolthet, orenhet, Herre, det bekänner vi inför dig. Och vi ber nu om förlåtelse för Jesu Kristi skull. Att du genom Jesu blod ska rena oss från all synd. Och vi har ingen gemensam formulering idag, utan du har nu själv tyst inför Herren fått säga det du vill. Du kanske inte ens har formulerat, utan bara du har nickat i ditt hjärta. Ja, just det, det gäller mig, det där gäller mig, det där gäller mig, ja.